Det är alltså Milja som sitter här idag, och en riktigt kort presentation skulle kunna vara att du är regissör och dramatiker. Du var chef för teater i Takomo 2008-2012. Man kan nog säga att du har varit mycket uppmärksammad under de senaste åren, mera på finska än på svenska visserligen, men dock. Och så fyller du jämna år i år, eller har fyllt.
Det är det viktigaste.
Det är det viktigaste, det ska man alltid ta. Det kan jag inte säga hur mycket det var, men att alla får gissa själva. Tema idag, eller någon rubrik som jag har sett att vi skulle prata om, är autofiktion. Och det kommer vi nog säkert att tangera, men vi kommer nog att prata om väldigt mycket annat också. Dina processer och vad du skriver och varför och hur du skriver. Och lite din historia, men det blir mycket lite. Och jag har en fråga som går tillbaka längre i tiden, och det är det att du faktiskt sökte in 4 gånger till teaterhögskolan innan det sen lyckades. Nu när du har lite perspektiv på de åren och vad som gick fel då, så undrar jag att vad tror du att det var som gjorde att du inte, att det tog så länge innan du kom in?
No, säkert är en orsak att det är så svårt att komma in, alltså helt enkelt. Men men det var alltså så att första året jag sökte så kom jag nästan in. Och jag tror att jag blev lite, jag fick väldigt positiv, man får feedback då liksom när man har kommit länge, liksom jag var i slutskedet med. Och jag tror jag blev lite liksom högmodig då av det liksom, för det var så där att men sök nästa år, att det ska nog gå vägen. Och då liksom tror jag att det påverkar mig, så att jag satsar sen inte riktigt nästa år, för jag tänkte att det är bara liksom gå in, nu är det min tur. Och sen blev det inte så förstås, och sen vet jag inte vad som hände tredje året. Men fjärde året kom, så en sån liksom psykologisk orsak var där att jag sökte då till Dramatiska institutet i Stockholm också. Jag hade fått en plats när var det nu tredje eller fjärde skede börja, eller var det till och med tid, men i alla fall liksom att det var ganska alltså det påverkar ganska mycket, det är sånt som påverkar självförtroende.
Just, så du var trygg då, att
ja,
det var inte en
ja,
fråga om
så då var det liksom, precis, så då var det kanske lättare att göra bra ifrån sig och liksom göra det man vill göra och inte man tror att professorn vill att man gör.
Just det. Så, men ja. Det att du faktiskt envisades med att komma in, du var aldrig så där när det här ska jag nog inte göra, utan det var faktiskt att du tänker hålla på tills du kommer in.
Ja, jag var nog så, och jag, det för mig liksom är det att någon säger liksom att nej, du kan inte, du duger inte, så det är en ganska bra motor för mig nog liksom. Aha. Att jag har nog aldrig varit liksom så säker på mitt yrke som de åren när jag sökte in.
Ah, ja, du har varit osäkrare efteråt.
Ja, sen när jag kom in, sen for det liksom, sen blev jag mindre motiverad. Men att ja, det liksom var nog en, för andra är det ju tvärtom alltså, men för mig fungerar det ganska bra om jag har lite motstånd.
I september satt ju Sofia Aminoff i den där stolen, och hon var ett ovanligt exempel på en finlandssvensk som har fått en utbildning i att skriva dramatik. Och nu har vi ju någonting som väl är ännu ovanligare, det vill säga en finlandssvensk som har utbildat sig till regissör. Har du någon tes varför det är så få som går välja den vägen? För det kan ju inte nu väl bero på att man på finlandssvenskt håll tror att med skådespelarutbildning kan man göra allt. Att man inte behöver den här utbildningen i regi.
Nej, det tror jag inte. Alltså finspråkiga skådespelare regisserar ju också och går också den vägen. Att helt så här procentuellt så tror jag inte att vi är så få. Liksom, att jag tänker att det tas in bara 2-4 per år. Och då liksom om man tänker 6% av det, så det blir ganska sällan eller ganska få. Men sen å andra sidan så behövs det ju regissörer, och det behövs också finlandssvenska regissörer, så det är nog jätteviktigt, även om det liksom, problemet är det att när det är så få som tas in, så är det svårt att, det är nästan omöjligt att ha en kvot, men sen samtidigt så borde det finnas någon sån här liksom språkpolitisk liksom linje att det finns någon kontinuitet. Mm. Så,
Men samtidigt är det ju så att få av de finlandssvenska regissörerna ju jobbar på svenskt håll sen sist och slutligen, tycker jag. Det är, de som har kommit ut har mera jobbat på finska än på svenska. Exempelvis
ja,
du.
Ja, det är sant. Det är också, men det har säkert sen liksom alla har sina orsaker. Att för mig var det ganska, alltså jag var helt tvåspråkig i det skedet som jag blev färdig från skolan. Och sen hade jag en väldigt liksom starkt behov och lust att jobba på finska. Så jag sökte mig ganska aktivt till
varför?
Både finska teaterfältet och sen dansfältet. Säkert på grund av min bakgrund, alltså att jag hade ändå liksom vuxit upp med finlandssvensk teater, och då var det för mig liksom en, alltså något mera nytt och spännande och liksom en, hur ska jag säga, mera syre kanske, liksom att kunna jobba på finska. Och jag skulle säga att det har liksom sen med åren, behovet att jobba på mitt modersmål har liksom kommit tillbaka på ett sätt.
Just det.
Sådär, att nu jobbar jag gärna på svenska. Alltså.
Vi ska prata mer om språk kanske lite senare. Först tänkte jag att vi ändå ska prata om det som du skriver. Din dramatik som väl tills vidare enbart har spelats i Finland på finska.
Ja.
Ja. Fast du skriver väl inte på finska? Eller den här, din första pjäs, Perhänjäsen, hur var den här språkprocessen där?
När jag skriver på båda språken. Jag blandar ganska fritt. Och i något skede har jag liksom försökte jag hålla mig till ett språk. Men nu har jag äntligen lagt av med det helt. Utan jag låter det komma och växla liksom mitt i meningen. Och sen gör jag den där översättningen, eller grov översättningen själv. Då, alltså från svenska till finska, om jag vet att det ska, när jag har vetat att det ska spelas på finska. Och sen har jag liksom en dramaturg, Heini Junkkala, kollar alltid igenom min text, för min finska är inte så stark att jag måste sovisa och alltid ha en liksom språkcheck på finska. Men det har liksom nog underlättat skrivande att jag har liksom gett mig tillåtelse att skriva på båda språken helt fritt, för att jag tänker på båda språken. Och då är det liksom formuleringarna, det blir liksom en censur om jag så att säga ska översätta i själva språkprocessen, alltså i skrivprocessen. Mm. Så, ja.
Den här Perhänjäsen, den har ju översatts till svenska då ni åkte på turné i Sverige med den. Var det för textning helt enkelt som den översattes?
Ja, det gjordes en textning och sen i samband med det liksom en översättning.
Ja, då fick den ju titeln En familj, vilket i mina öron har en lite annan betydelse än Perhänjäsen. Men det där är de, i den pjäsen är de centrala figurerna en pappa som är teaterchef och en dotter. Och det där, om man skulle beskriva tematiken riktigt kort, kunde man väl säga att det handlar om att hitta sig själv, om att bli bekräftad. Låter det vettigt?
Ja.
Bra. Jag ska se nu, för vi ska läsa ett litet stycke ur den, men jag hinner ställa en liten fråga före vi läser. Nu då vi ska tangera det här begreppet autofiktion också, så det där, när jag intervjuade dig för dryga tre år sedan om den här Perhänjäsen, så då sa du att den här Min kamp-författaren Karl Ove Knausgård spelade en avgörande roll när du skrev Perhänjäsen, att han fick dig att ta det utrymme som behövdes för att skriva den. Kan du utveckla det där resonemanget lite?
Det var ett sammanträffande att jag höll på att skriva en pjäs om där far-dotterförhållande är väldigt centralt, och sen att jag råkade liksom läsa en recension om en norsk författare som då var ganska, alltså väldigt, väldigt okänd. Det var liksom första delen tror jag hade kommit ut ungefär, som också han behandlade en far-relation, och jag blev intresserad av det och liksom fick tag på boken. Och det, den läsupplevelsen gav mig kanske liksom det mod som jag just då saknade. Jag vet inte om Perheja sen nu egentligen skulle ha blivit väldigt annorlunda om jag inte skulle ha läst den. Det är liksom jättesvårt att säga. För att för jag har varit inne på den liksom stilarten i det jag har skrivit den under mina studier. Så det liksom stilen i sig hade, var på något sätt nära, men kanske ja, jag tror att det liksom mest handlar om mod. Och sen kanske också liksom någon sorts, när jag läste Min kamp, så liksom att inse att alla begränsningar eller gränsdragningar för vad litteratur kan vara, att de liksom sitter mellan öronen på en själv. Alltså någon sån insikt också. Att jag blir medveten om alla regler jag har medan jag skriver. Och det var liksom lättare också att förhålla sig till de reglerna på något vis.
Handlar det modet också om att kunna ja, behandla allt också. Jag menar, Min kamp handlar ju om att verkligen, det som kan göra mig sur på den ibland är att jag tycker att den här Knausgård utsätter sina nära väldigt mycket. Så att jag skulle inte då vilja använda det ordet riktigt ändå i ditt sammanhang, men det där ändå att man får använda allt, att man på riktigt får och kan använda allt material som man kommer över.
Ja, jag tror att för mig handlar skrivande, eller hittills har det ganska mycket handlat om att bli medveten om vad jag tänker och vad jag iakttar och liksom våga verbalisera det. Det är liksom en på sätt och vis ganska enkel process, alltså ganska liksom,
och ändå så svår.
Och ändå så svår och ändå så komplicerad, men ja, så att för mig var det liksom nog mera kanske just det med Knausgårds text, och sen det att han är ju jätte skicklig på att beskriva alltså konflikten mellan hur man beter sig och hur man upplever en situation. Liksom, vad som kommer ut och vad som eller vad man ser, liksom, kontrasten mellan vad man...
Ja, att ställa sig utanför och iaktta sig själv.
Ja, liksom. Ja, men också liksom att beskriva sociala situationer där man beter sig på ett sätt och egentligen liksom känner någonting helt annat men inte visar det. Och det är liksom en tematik som är på något sätt kommer mig väldigt nära. Så jag tror att det var liksom mera de aspekterna som intresserar mig.
Nu är den ju det där formmässigt också speciell. Men innan vi går in på det mera så tänkte jag att vi skulle höra ett litet stycke. Och det som du kallar... Det är väl inte scen ett utan ett intro, eller vad du
just
kallar det.
Ja.
Och då får ett par skådespelare komma hit. Teaterchefen spelar teaterchef och du spelar dottern.
Sofia Häkele heter
jag. Johan Storgård heter jag. Och det står, fadern står på scenen, han hälsar publiken välkommen. Välkommen!
Tro honom inte. Han bara jobbar här. Han bara spelar.
Ja, vad tänkte du göra här?
Vara ärlig.
Det låter allvarligt.
Det hoppas jag. Och tragiskt. Kanske också patetiskt.
Ja, det låter lovande. Vilken roll hade du tänkt att jag skulle spela?
Fadern.
Och ur vems synvinkel?
Den där flickans.
Den onda fadern menar du?
Är du rädd för det?
Nej, jag är inte rädd.
Min pappa är inte rädd för nästan någonting. Han är jättemodig.
Ondska är dessutom mycket intressantare att spela en godhet.
Ja. Förhoppningsvis handlar det här inte om vem som är ond och vem som är god. Jag tror ju inte på sånt. I min mening är vi alla i stort sett lika onda och goda. Och att inbilla sig någonting annat är självbedrägeri.
Ja, det kan nog stämma. Objektivt sett. Men i en berättelse är ju inte objektivitet särskilt intressant. Då gäller den subjektiva synvinkeln. Och i den här berättelsen kan det ju hända att fadern ter sig ond ur flickans synvinkel. Eller åtminstone lite ondare än han i verkligheten objektivt sett är. Ja, att det här...
ja, visst, visst. Och jag talar också om en synvinkel. Min synvinkel. Och ur min synvinkel är människor som har en klar uppfattning om vem som är ond och vem som är god lögnaktiga. Som om känslan för rätt och fel var medfödd. Människor är så säkra på vad som är passande, vad som är rättvist och hur man ska handla. Och deras sätt att moralisera över andra är motsägelsefullt. Om de är så säkra på sin sak, varför tvivlar de då på att andras medfödda känsla för rätt och fel?
Ja, människor vill naturligtvis ha rätt och försvara sig om de upplever orättvisa.
Det är precis det jag menar. Orättvisorna finns inom oss, inte utanför oss. Det är just det jag försöker säga, att all sorts moralism är så motbjudande. Folk borde se sig i spegeln och inse att deras egna ambitioner inte är ädlare än andras. Och framförallt inte låtsas att det är det.
Nå jo, nå, det kan jag hålla med om. Att moral och samvete är helt och hållet kulturberoende. Nå, något lär vi ju oss från omgivningen. Något vi lär oss om omgivningen. Från omgivningen. Men alla begriper inte det här. När grundläggande värderingar krockar, och det är ju väldigt provokativt att påstå att samvetet beror på uppfostran och kultur.
Precis! Och därför borde man kunna ifrågasätta sina egna värderingar. Inte moralisera och inbilla sig att man är godhetens apostel. Jag känner världens ondska och lidande och min uppgift är att lära andra om rätt och fel. Teatern är full av sådana budskap. Den goda lilla människan i det stora onda samhället. Barn är aldrig onda, vuxna bär alltid skulden. Och i sitt etiska patos glömmer folk vad det är som förenar oss. Egoism och självbevarelsedrift.
Jo, varsågod.
Alla handlingar vi uppfattar som goda är bara spelade. En performance på temat jag är välvillig, jag är rättvis, jag är ordentlig, jag är snäll.
Nå jo. Vad är spel och vad är människans sanna natur? Det är ju väldigt svårt att slutgiltigt slå fast att det här är
så någonting... Så säger jag det. Egoism och rädsla styr oss mer än någonting annat. Det som förenar oss är att vi är beräknande. Hur lönar det sig att handla? Hur ska mitt liv bli så bra och lyckligt som möjligt? Så njutningsfullt och framgångsrikt som möjligt. Hur ska mina behov tillgodoses? Hur kan jag dra nytta av andra? Hur mycket beundran och uppmuntran behöver jag? Står jag ut med att bli hatad? Hur samvetslös ska jag vara för att nå mina mål? Det här är människans grundläggande sociala och moraliska frågor. Och de bestämmer hennes moral, det vill säga egoism och rädsla. Inte kärlek och medkänsla. Allt annat är självbedrägeri. Så under människa. Eller så egoistisk. Hur du vill.
Ja, ditt synsätt är ju också en sorts moralitet. En predikan. Även om den är omvänd.
Tja. Nå jo. På sätt och vis. Nå. Hur som helst. Du spelar skådespelare. Fadern är skådespelare.
Ja, saken är klar.
Professionell på att låtsas. Karismatisk, populär.
Nå jo, det där får räcka.
Hela folkets.
Som utmaning, och vem är du?
Kvinnan. Eller flickan, som vuxen. Och föreställningens berättare.
Nå, hon är noggrann med sina ordval. Föreställningens berättare, inte berättelsens berättare. För det är kanske ingen berättelse. Hon är en anhängare av den nya skolan. Jag av den gamla, som fadern. Är allt som sägs här med andra ord sant?
Det är det. Verklighet.
Alltså, som anhängare av den gamla skolan tycker jag mer om berättelser än om verklighet. På scenen. Med berättelser kan man säga mycket mer om verkligheten. Genom att leva sig in i en berättelse kan man lära sig och förstå verkligheten och sitt liv bättre. Men den här kvinnan har visst lite andra principer. Nå, vi får se vad det blir.
Ja, vi får se. Vi har ju inte ens börjat ännu. Ska vi börja?
Visst.
Då så. Varsågoda.
Jo, varsågoda. Jag har ju på sätt och vis redan börjat. Jag är helt redo att börja.
Jag vill ännu påpeka att jag också spelar. Det gör vi ju alla. Det är ju självklart. Även om kvinnan jag spelar anser att hon inte alls kan spela. Nåja, nu får det räcka med onödiga förklaringar och presentationer. Alla vet ju att de som står på scenen spelar teater. Nog om det.
Nå, det går fint. Fortsätt bara. Publiken lär nog vänta.
Ja, men jag menar att jag tycker inte att... Eller jag tycker det är ointressant att inleda en föreställning med att säga att skådespelarna spelar. Det är så att säga nymodigt att riva ner och bygga upp illusionen. Nynaivistiskt. Och på så sätt tror man sig skapa en berättarteknik som motsvarar samtiden.
Ja, du är alltså före samtiden. Imponerande.
Jag vet inte. Jag tycker att man lika bra kan godta teaterns premisser och lita på att dagens publik... Och i själva verket har ju publiken i alla tider vetat att skådespelarna spelar. Medan publiken ser på. Inte inbillar sig skådespelarna att publiken tror att de på riktigt är sina rollfigurer. Har man någonting att säga ska man gå rakt på sak, försöka hålla sig till saken, våga hålla sig till saken. Inte trassla till det med vilken roll vi spelar, som oss själva eller någon annan. Fiktionen talar för sig själv och publiken kan tolka fiktion förvånansvärt intelligent. Det är en märklig modefluga att ständigt ifrågasätta fiktionen, som om förfrängdom uppfanns igår.
Du börjar låta som jag.
Just det. Det här är varken viktigt eller intressant. Vi börjar. Publiken känner ju oss inte ännu vad som låter som mig eller dig.
Men nu måste jag påminna dig om att det var du som började med att riva ner fiktionen med att säga att jag bara spelar.
Det var en del av fiktionen. Jag menar fadern, att fadern bara spelar. För att han är en skådespelare som alltid bara spelar trevlig och önskar publiken välkommen. Inte önskar han ju det på riktigt, personligen, ärligt. Han är ju bara på jobb.
Nej, nu skulle jag inte fortsätta mer på det tema. Snart kan det bli svårt att komma till saken.
Ja, sätt igång. Jag är nervös i vilket fall som helst. Varsågoda. Försök vara bra. Jag försöker också. Tack så mycket.
Är det första gången den har spelats eller lästs på svenska?
Nästan. Det var ett
nästan.
Ja. Det var ett läst. Alltså den gjordes i Sverige.
Just det, som läst.
Ja, som okay. Läst. Ja.
Nu var det här intro det första du skrev då du skrev pjäsen?
Nej.
Nej, det var inte.
Nej, inte helt.
Det känns ju som en eller då jag läste den så tänkte jag att men det här har hon skrivit också för att för sig själv formulera formen och stilen och allt det där. För det är ju det den gör, det här intro. Den slänger genast alla in i. Nu är det här det. Men då var det inte så att du skrev den.
Nej, inte helt, men ganska i början. Det ja. Stämmer nog. Och det liksom, ja.
Var det också så att du formulerade för dig själv?
Ja, situationen på scenen.
Just
ja.
Det. Ibland gör man ju så att det som man formulerar för sig själv så det plockar man bort sen.
Just det, men det gjorde inte jag.
Nej.
Ja, det är ganska långt intro dessutom. Det blir ju liksom teoretiskt där också. Men sen var det liksom lite idén också. Att samtidigt berättar det någonting om deras relation. Mm. Liksom där.
Men det är ju inte, man kan inte säga att den här grejen är skriven som från grundkurs 1 i hur man skriver en pjäs.
Nej, men det är nog ingenting i det jag skriver. Jag har ju inte studerat heller dramaturgi eller dramatik. Så
du behöver inte följa några regler?
Nej, antagligen inte. Och sen så skrev jag ju den för teater i Takoma där jag var konstnärlig ledare, så det fanns liksom ingen som kom och krävde någonting heller på det sättet alltså.
Det var det jag tänkte fråga. Att skulle du ha skrivit en pjäs så här om inte du skulle veta att du har en teaterchef, det vill säga du själv, och en regissör, det vill säga du själv, som du inte behöver övertala och förklara vad det är du egentligen söker?
Antagligen inte, för jag skriver så väldigt medveten om att jag själv kommer att regissera det. Så jag har liksom, alltså nu kanske när jag då liksom skrivit 2-3 pjäser som jag själv har regisserat, så nu kanske jag liksom känner igen mitt sätt att skriva bättre. Så kanske jag skulle kunna tänka mig att skriva då liksom för en annan regissör och ändå våga hålla mig till min egen stil, men alltså med Per Heijasen så absolut inte. Att det, just för att den inte följer någon. Ja, på något vis ändå liksom, vad ska jag säga? Det var liksom, jag hade en så stark scenisk lösning i tankarna när jag skriver, som på något sätt klarna först sen när jag har regisserat. Så på något vis tycker jag att den där texten blir färdig först i och med premiären.
Just det. Tror du att du skulle kunna skriva den här pjäsen på svenska för en svensk språkig teater? Eller var det en förutsättning att du kunde skriva den på det sätt du gjorde med de figurer som där finns, att det var för en finskspråkig teater?
Jag tror inte att jag skulle liksom kanske på svenska i Finland. Jag kan tänka mig att på svenska i Sverige. Mm. Men alltså, jag tror inte jag skulle ha haft mod helt enkelt. Jag tror att det är liksom att rummet är så pass mycket mindre ändå i svensk Finland. Just. Men det här är nu efterklokhet, jag vet inte. Kanske jag skulle ha gjort det. Men att,
om du säger att du skulle ha att du saknar mod, så vad är det där? Vad skulle du ha behövt mod för? Just för att skriva den på svenska.
No, kanske
spela den på svenska.
Kanske just det att den i någon mån är självutlämnande. Och då liksom, ju mindre socialt sammanhang man gör det för, desto svårare är det ju då liksom. Att där tycker jag att det, men alltså nu för tiden så använder jag ju det som arbetsredskap, och det gjorde jag väl då också, att när jag skriver så tänker jag ju inte på en publik eller sociala sammanhang, utan det är en helt anonym liksom.
För nu är den ju lika självutlämnande vilket språk du än skriver.
Absolut, ja, så det är liksom, det här är en kanske liksom en efterkonstruktion som egentligen inte, alltså bara en känsla jag har att det.
Men skulle det ha varit en högre tröskel, jag menar, skulle den ha spelats på svenska, skulle det ju ha varit det rum som på något sätt känner dig och din far, och det skulle ha blivit på något sätt mer ett i ett, på ett sätt som det kanske inte blev på finska.
Ja, alltså, ja, jag tycker att det har en ganska stor betydelse att den publik, alltså hur liksom stor den publik man gör för det. Och någonstans tycker jag liksom att det också är bra att man tar det i beaktande. Alltså det är en självbevarelsedrift, men det är också en liksom, alltså en positivt liksom, ska jag säga, någonting som skyddar samhälle eller samfunde också. Alltså att det är någonting jag tycker är viktigt att ta i beaktande.
Hur tänker du nu?
Alltså jag har bott i Enare i 1,5 år. Och om jag skulle göra en föreställning dit som skulle handla om det sociala samhället, så skulle det nog se helt annorlunda ut än om jag gör en föreställning i Helsingfors som handlar om liksom Helsingfors sociala samhälle. Alltså att när det är, och
för att Enare är så litet.
För att det är litet, och för att det liksom, det skulle bli destruktivt, tror jag. Just. Och det är inte liksom bra varken då för en själv som en del av det samhället, eller för det här, för det liksom samhället. Så jag tycker att det är viktigt att ta sånt i beaktande, alltså att var man liksom i vilken publik man gör för, eller vilket sammanhang man gör. Men sen å andra sidan, alltså när man skriver och sådär, så vet man ju aldrig vad det blir och vad följden av, alltså att med Takoma var det ju också det att det är en väldigt liten teater där ryms in 60 personer och det var tänkt att spela liksom 10-20 gånger och sen blev det liksom mycket mera, men alltså det var ju också liksom, hur ska jag säga, att följderna vet man ju sen aldrig i förväg, så det är ju bara efterklokhet liksom, sånt.
Den var ju då speciell inte bara för att den är självutlämnande, utan också det som vi lite var inne på, för att den här formen är så speciell. Till det hör ju också att du skriver ut väldigt få, skriver in väldigt få scenanvisningar, men däremot har du scenanvisningar istället som figurerna, rollfigurerna läser upp. Det vill säga, det var ju vissa, nu vet jag inte om det var Jotain Toista, men att du, rollfiguren berättar vilken 15:e scenen, scen 15, vilket ju, det har jag inte stött på någon annanstans, att någon skulle säga från scenen vilken scen i ordningen det är. Och det kan också vara, förstås det att du berättar var är vi nu, men också vilken känsla rollfiguren är i, sägs ut, nu är vi jättefulla, vilket jag skulle föreställa mig att den vanligaste skådespelareaktionen på en sån replik är att ja, men det ska vi ju inte säga, det ska vi spela. Men det har du. Och det där, det som också är, tycker jag är speciellt, är att du använder väldigt lite undertext, tycker i alla fall jag. Och det här tycker jag själv, åtminstone personligen, att det är jätteintressant. För jag minns, i och med att jag började läsa och se pjäser av Sarah Kane i slutet av 90-talet, som jag på något sätt förstod det här med att det finns en form av undertextens diktatur inom dramatiken. Att en pjäs är inte bra om där inte finns en massa undertext. Och på något sätt tyckte jag att via det att jag läste Sarah Kane, att men ibland kan det ju nog vara jättefint att en rollfigur säger jag älskar dig till en annan typ, till en annan människa. Och det betyder ingenting annat än att jag älskar dig. Och inte så att den här människan skulle måste säga, vad var det för exempel jag hade? Jag tänkte gå på bio imorgon. Och då är undertexten, jag vill att du ska komma med. Och undertexten till det är, jag älskar dig. Utan man kan faktiskt säga jag älskar dig. Och det tycker jag är fint. Och då skulle du ju kunna då säga vad du tycker om det här. Ditt förhållande till undertext. Att överdriver jag det här nu? Att alltså, du inte har så mycket? Eller hur upplever du det själv?
Nej, det stämmer nog. Alltså att, jag skriver ju också dialog mellan, ren dialog mellan människor, mellan karaktärer med undertext. Och sen har jag ofta då, eller har haft i Perheenjäsen och i Jotain Toista en berättare och den liksom nivån och då med monologer och inre röst där man kan liksom säga att det inte finns en undertext. Och för mig hänger det ihop med att det i de partierna inte finns en psykologisk eller ganska liksom exaktare, att det inte finns en social situation att spela eller som jag liksom vill visa i de situationerna. Och sen i den här rena dialogen så är den liksom situationen mellan karaktärerna det som är i fokus. Så för mig är det liksom väldigt enkelt så, alltså att vad jag är ute efter. Om jag är ute efter den, för samtidigt så, alltså jag älskar själv undertext och liksom ett av det mest intressanta liksom material för teater för mig är att undersöka människors psykologiska mekanismer och hur, vad vi säger i olika sociala situationer, hur vi beter oss och så. Och då handlar det liksom om undertext. Och sen har jag tyckt om att blanda det med en viss sån här, liksom, vad jag lånat från då, prosan. Att man, att samtidigt liksom kunna, eller jag har kanske sökt på scen en intimitet med åskådaren, att komma nära. Alltså det som jag kan uppleva när jag läser, att jag kommer så otroligt nära författaren eller texten då, liksom. Så den, ja, så därför har jag liksom tagit in en sån på något sätt som jag upplever liksom intim, intimt material, alltså en inre röst eller berättare eller.
Men du bryter också den där situationen väl, som jag menar, vi så hör det här just att det där skådespelaren säger, jag är den och den, du ska vara den och den, och du är sån och jag är sån. Och det bryter ju alla sådana här vanliga tankar om en illusion och sådär. Och det är också då ett sätt att komma på något sätt närmare. Att du bryter den här gränsen mellan scen och salong. Eller
ja, det har säkert att göra med att jag är regissör. Att det är mitt, liksom, det är mitt huvudyrke. Att jag föreställer mig scensituationen är liksom för mig på något sätt utgångsläge för ett föreställning också. Och att det liksom, jag tycker om att ha med det planet att alla karaktärer är medvetna om att de är på scenen. Men sen tematiskt så finns det liksom ett större tema som också intresserar mig, som det här avsnittet vi hörde var lite in på, som har att göra med liksom autenticitet och roller som egentligen är som inte bundet till en teaterscen utan som tangerar livet i allmänhet. Så det är liksom det var, tror jag, någonting jag hittade i Perheen ja sen när jag skrev. Alltså det var en sån här aha-upplevelse att fadern är skådespelare har en liksom existentiell tema, alltså, och inte bara ett faktum, utan det är liksom, ja.
Det betyder nog i den här familjerelationerna.
Ja. Och det betyder liksom någonting, det innehåller en fråga för kvinnan, liksom, att vad är det att vara, att spela roller i livet, och finns det någon egentligt jag, liksom, att hon påstår ju att hon är då liksom mer autentisk, men så är det ju knappast då, liksom. Ja.
Ännu gäller den här undertexten, så jag såg en rikssvensk författare och dramatiker som jag också tycker att jobbar med att inte använda undertext, åtminstone delvis, är den här Sara Stridsberg. Och nu under veckoslutet såg jag i Stockholm en uppsättning av hennes Beckomberga-pjäs. Och medan jag såg den här föreställningen så slog det mig att den här det undertextlösa kräver ett annat spel. Upplevde jag i alla fall. Att det liksom kräver av skådespelaren att den inte spelar så jättemycket, utan istället för att spela en undertextfri text så ska man vara texten på ett annat sätt. Och det jag hade problem med i den uppsättningen var att det var inte alla skådespelare, tyckte jag, som höll sig till det, utan man ändå spelar den här texten jättemycket. Och det blev som för mycket för mig, medan de som bara var i den här texten, det berörde mig mycket mer. Men du som regissör, så har du tänkt på det här någon gång? Har du upplevt det själv? Att det är en annan spelstil som det förutsätter?
Nu har jag inte tänkt på det, men nu när jag tänker på det. Alltså så där explicit har jag liksom. Jag har inte tänkt på det här med undertext. Men nu när du säger det så tror jag att det vad det leder till för mig som regissör är det att jag blir tvungen att definiera publikrelationen liksom på ett annat sätt. alltså i textpartier där det inte finns en uppenbar undertext eller en psykologisk situation mellan karaktärer. Så då blir liksom den viktigaste relationen, då skulle jag säga för skådespelaren, blir liksom relationen till publiken eller relationen till föreställningen. Liksom.
Ja. Metaplan här.
Ja, ja, eller liksom, bara liksom att hur man förhåller sig till det faktum att man står på en scen och har en publik. Mm. Och då liksom, och där finns många vägar att gå liksom, och det tycker jag är liksom intressant att regissera och utforska.
Mm. Är det någonting, tycker du, som har kommit sen millennieskiftet mycket mer, att man funderar så där? Och jag tänker också att är det mer naturligt för en yngre skådespelargeneration att förhålla sig till situationen på det sätt som du just pratade om?
Det tror jag. Det tror jag, ja. Att den liksom fjärde väggen så att säga är mer automatiskt borta. Alltså att det liksom är någonting som säkert yngre generationer mera utgår från. Ja.
Ännu det här om den här formen, just i och med att du förklarar ju det med att du inte har studerat dramaturgi och på något sätt inte har, att du har varit friare på det sättet i förhållande till hur du skriver. Men finns det, kan man sätta fingret någonting på hur du sen sist och slutligen har kommit fram till den här formen du skriver på och sättet du skriver på? Annat än att du är influerad lite av den här prosan.
Ja, alltså jag tror att det är många många grejer som har lett i det. Att jag har ju hållit på med en sån här metod som Acting with your inner partner som jag studerar i Prag.
Ta det där på
Acting med. With your inner partner.
Okay.
Som är en disciplin eller en övning i att stå på scenen och vara spontan och i dialog med sig själv. Och jag kom i kontakt med den i Prag 2004 när jag var där som utbyteselev. Och den liksom påverkar ganska mycket mitt skrivande. För den uppmuntrar till att hitta olika röster inom sig. Och det var liksom väldigt användbart för skrivande också. Och det används där också för skrivande. Det var inte liksom någonting jag hittade på, utan det var liksom, det är en del av det. De kallar det authorial acting. Då man liksom använder det just, som sådant. Ja, så det tror jag liksom öppnar upp någon sån där, någonting som kanske var liksom mera, hur ska jag säga, fick liksom, alltså jag tror att jag hade gått med någon censur eller någon känsla att jag måste hitta någon sån här liksom just egentlig röst eller någonting sånt, och det öppnade upp liksom en sån här möjlighet att leka med de röster jag ständigt hör inom mig som har liksom olika erfarenheter och åsikter om allt jag gör och tänker och känner. Så det blev liksom en, ja, jag tror att det blev liksom.
Jag skulle föreställa mig att den grejen uppmanar en faktiskt att gräva i sig själv och det man själv bär på.
Ja, i sig själv, men också i att, alltså det roliga med det var att det också uppmuntrar till att liksom kopiera som skribent också, eller imitera, eller att inte liksom alltså att den här frågan om det autentiska blev liksom mera relativ. Och det var kanske det jag tyckte var roligt med det. Eller befriande liksom. Mm. Att det som, att det alltid är relativt också. Det var vad vi tror att det är just jag. Och just min åsikt och min röst liksom. Och hur alla omkring mig låter i mig, alltså så här. Och helt konkret, alltså det som händer när man håller på med det här acting video inner partner, det är att man börjar imitera då liksom de andra som är med i gruppen. Alltså det sker en fysisk liksom sån här, jag vet inte, det här är kanske jättebekant för skådespelare liksom, i, jag vet inte, när man jobbar med sin karaktär, att man liksom blir påverkad av sin motspelare, och jag vet inte hur det går till. Men att det är liksom någonting som händer där, och också att det var liksom tillåtet. Det var också jätteroligt. Mm. Alltså att herregud, nu är det liksom den och den som talar i mig och fungerar i mig och viftar med händerna i mig. Liksom. Ja.
När du också sa, eller när du sa att den här prosan påverkar dig, så på vilket sätt har liksom prosaformen, romaner, påverkat ditt pjässkrivande då?
No, det är jättemycket det som jag just egentligen var inne på lite redan, alltså det här önskan, viljan att komma lika nära skådespelaren i en föreställning som jag kommer liksom författaren i en bok då, eller på något sätt att den där
Och du har sett att du liksom skriver som en roman?
Ja, men sen också liksom har regisserande påverkat det ganska, liksom att det också någonting jag sen har använt i regin, att försöka skapa en väldigt liksom intim kontakt på något sätt, eller ja. Alltså att skala av det teatrala, kanske det liksom, eller ifrågasätta det teatrala med teater, alltså någon sån, tror jag, liksom idé.
Det slår mig det här, det fanns en fras i det här som vi just hörde, märklig modefluga att ifrågasätta fiktionen. Som jag ibland, i och med att den här dokumentärteater och den genren blev så stark, så hörde jag ofta det här, folk sa att varför ska man hitta på en historia? Det finns så många historier som är verkliga där ute som är mycket intressantare. Verkligheten är alltid mycket intressantare. Och jag tyckte att, nå ja, jo, också, men vad är liksom bättre och vad är sämre? Och så fastnade jag för den här formuleringen. Men är det liksom din egen röst, den här märklig modefluga att ifrågasätta fiktionen?
Jo. alltid texten är ju min egen röst. Liksom. Nu, så är det ju. Och det, jag tror att det var liksom den stora insikten för mig med Perheja sen. Att liksom faderns röst i mig är min egen. Alltså, att jag tror att det är liksom en ganska viktig insikt. Mm. Men det där tror jag liksom att går i vågor, eller på något sätt, när jag är själv född 75, så jag liksom känner inte till 70-talets teater, men jag har en känsla av att det har funnits liksom såna vågor då också, liksom att på något sätt tror jag att det där liksom går i vågor, att hur direkt man vill ha verkligheten på teatern, och hur mycket man vill ha liksom på något sätt verklighetsflykt eller illusion eller fantasi eller, men att jag tror att det är liksom en ganska egentligen liksom en motsättning som inte finns, tycker jag. Alltså att det ska vara, eller det blir ju liksom jättekonstigt om det nu ska vara det ena eller det andra på något vis, att någonstans tror jag ändå liksom att teaterns på något sätt viktigaste någon sorts, vad ska man säga, vad det ger åt människan ändå liksom är, har att göra med fantasi liksom i grunden sådär.
För du leker ju, jag menar, i och med att du sa just att rösterna är dina egna, så du man kanske inte ska säga att du leker med det dokumentära, men du leker ändå med, eller inte leker, men använder dig av verkligheten på ett mycket synligt sätt, samtidigt som du skapar något annat av det. Men du har ju de elementen med också. på något sätt. Men är det då... Det är kanske en omöjlig fråga, men jag funderar, eftersom säkert många i publiken, eller inte vet många, men det finns säkert mycket människor i publiken som i dessa dokumentärteatertider och dokumentära tider läser det ett till ett, att flickan är du till 100% och teaterchefen är din pappa till 100%. Så är det någonting... Men du kan ju inte tänka på det när du skriver, för då kommer vi in på det här som du sa, att då börjar man censurera sig själv. Och det blir aldrig bra konst av det. Men kommer det ske den när du tänker på det här, att, hur, liksom, att du måste på något sätt förhålla dig till hur publiken ser det här och hur de tänker och vad de läser in i det?
Dels upplever jag inte det så som du säger. Alltså den publikkontakt och den feedback jag har fått, så handlar det egentligen inte om det där. Mm. Utan den handlar om en igenkänning i förhållande till då liksom människornas egen alltså liksom frågeställningar kring att vara dotter eller att vara förälder. Så det är liksom inte en så, det är inte en så stor fråga där egentligen. Alltså att jag har inte liksom behövt bemöta just den frågan så mycket. Eller det är inte liksom, det är, alltså det är snarare, alltså nu talar jag om den stora publiken. Utan det är liksom snarare då de som... och det här tror jag liksom att gäller alla som skriver någorlunda inom den realistiska genren. Att människor som känner mig väldigt bra, så har ju liksom då svårt att se det fiktiva. Och där liksom blir det ett helt annat mottagande. Men för resten av publiken så ser jag liksom att det kommunicerar allmängiltigt. Och att det blir liksom...
Jag undrar om teatern där har en stor fördel om man jämför just med prosan. För om det... Jag såg nämligen en teateruppsättning av Min kamp i Stockholm också nyligen. Och där blev... I och med att teatern hämtade med sig en distansering automatiskt. Så det som jag hade irriterat mig... eller som hade irriterat mig i romanen, så irriterar mig överhuvudtaget inte mer på scenen. För att Karl Ove, som är berättarjage i romansviten, så det är ju inte Karl Ove mer då han står på teaterscenen, utan nu är det, finns det också ett utomstående öga som studerar Karl Ove och hämtar med sig en distansering direkt. Plus att den där människan ju inte är Karl Ove, man ser ju det direkt. Medan läser man romanen så har man inte den distansen. Och på samma sätt kanske det fungerar i dina pjäser. Jag menar, det förutsätter ju att de är tillräckligt bra, vilka de är, vilket gör att man kan identifiera sig på ett annat plan än bara att se några verkliga personer. Men också det i och med att flickan som då är så att säga du på scenen ju inte är du, det ser man ju. Så det hämtar med sig en liksom automatiskt en annan nivå som inte prosan hämtar med sig.
Ja, absolut.
Ingen fråga.
Ja, nej, men det stämmer. Det stämmer och det blir liksom mer fiktivt, liksom mer konstruerat helt automatiskt. Mm. Ja.
Och det är ju någonting man kan leka jättemycket med på scenen. Jag ska titta lite vad klockan är emellanåt. Du sa ju då också att du det där, att de pjäser du har skrivit, det har också krävt att du själv har varit regissör för att texten lever fram till premiären. Hur ser det arbetet ut sen? Du kommer med en pjäs och så börjar ni repetera, och på vilket sätt, hur ser den processen ut? På vilket sätt lever texten under processen?
No, jag har haft materialet mer eller mindre färdigt när jag började repetera, men jag har inte haft den där dramaturgin, speciellt i 81 så hade jag en helt annan liksom ordningsföljd på scenerna och så där, ända in liksom halvvägs in i repetitionsperioden. Så det ser ut så att jag repeterar liksom enskilda scener. Och sen måste jag ha genomdrag för att liksom komma underfund med vad ordningsföljden ska bli. I och med att den, alltså det man sen ser på i föreställningen, det blir en starkare intrig i föreställningen än vad texten har. Och allt ser på något sätt ganska logiskt ut så där, att det följer någon röd tråd. Men textmässigt är det liksom ganska kaotiskt. Alltså det, just det här liksom, alltså det är en hög med scener som jag vet att jag vill ha med, men jag vet inte vilken ordningsföljd. Mm. Och sen det jobbar jag med ganska mycket, och sen har jag ganska mycket hjälp av dramaturger, där Heini Junkkala har jag då liksom haft med i alla mina processer. Och sen hade jag ännu liksom Henrika Himma som var min assistent, som sen jobbade jättemycket som dramaturg. Så vi hade två dramaturger i en toista, det var inte alls en för mycket. Så att det liksom det behövs, alltså just i och med att jag regisserar mina texter själv, och det uppstår en viss då liksom sån här närblindhet, vad ska man säga. Så.
Men skriver du om också?
Nej, det gör jag inte. Jag har nog liksom ganska text, alltså scenerna i sig är ganska färdiga. Jag förkortar och sen lämnar jag bort scener som inte ryms in i helheten. Men, och lite skriver jag till också, alltså lite föds det ur processen, sådär.
Så det jag hörde att eller du hade formulerat det, jag tror det var du vi pratade innan i något skede, att du kallade det för att du skriver föreställningsmanuskript, och att en pjäs blir det först sen till slut. Så då, på något sätt föreställer jag mig att det ser ännu mer kaotiskt ut. Men det är alltså mer då ordningen, ordningsföljden som är det,
ja, det är mera, kaotiska. Ja, det är mera det.
Så har du också sagt att du skrev Per Henjasen, så blev det mycket material över. Eller det är ju vanligt om man skriver en debutpjäs att man vill få in jättemycket saker. Men det som kanske är ovanligare är att man har närvaron att se att det här hör inte hit, det här måste spara till något annat. För man vill ju ha med allt. Så hur hade du, var det för att du själv regisserade och så att det här måste jag lämna bort? Eller hur hade du den närvaron att du inte plockade med allt som du hade skrivit?
Dels var det helt konkret det att Heini sa att det här hör inte hit. Okay. Så sa jag okej. Okay. Och jag är liksom ganska ödmjuk vad gäller min text när jag regisserar. Liksom att det, jag är den sista som försvarar den i den situationen vad gäller repliker eller vad som helst. Liksom att jag är nog den som är mest villig att stryka. Och det är på något sätt. Ja, och sen har jag liksom en förkärlek för att dramaturgiskt säga så lite som möjligt. Alltså att jag tycker om att vara knapp. Så det är liksom kanske också underlättar. Att genast om jag får en känsla av att två scener går på varandra, eller att föreställningen blir för lång eller någonting, så vill jag liksom förkorta det. Att det där hjälper det sen att man har liksom andra i arbetsgruppen som försvarar materialet och försvarar längd och sådär, att jag har liksom, alltså jag har en tendens att göra, ja, att stryka för mycket. Så därför,
men de är ju korta och intensiva största delen av dina scener.
Ja.
Att där var ju den här som vi just så och hörde var kanske inte riktigt representativ, för den var ju lång.
Ja, absolut, längsta.
Kanske den längsta du har skrivit.
Ja.
Den här andra pjäsen som vi ibland har hänvisat till är alltså Jotain toista, som den har inga svenskt namn ännu. Eller finns den någon?
Nej.
Vi hoppas kunna översätta den för Radioteatern.
Okej. Den hade premiär tidigare i år, och den, jag tänkte att jag skulle ha en superkort karaktärisering igen, och den skulle då kanske vara att här är mycket sex och mycket relationsdrama, mycket lust. Den har betecknats som oerhört modig. Kanske innan jag går in på något mer vill jag höra dig kommentera det. Att hur reagerar du när du ser i tidningen att den kallas för oerhört modig? Vad tänker du då?
Kanske liksom närmast att ja, det var därför det tog så lång tid och liksom jag bearbetade ganska mycket skamkänslor under både skrivprocessen och regiprocessen, så det får en förklaring liksom så där i efterhand då, om jag läser något sånt, att det är naturligt, att det finns liksom psykiska liksom spärrar som lite tar emot, så att säga. Eller som liksom försöker självbevara sig drift eller någonting sånt. Men
du lyckades komma förbi självbevarad driften.
Ja. Och sen tror jag liksom att alltså skamkänslor tror jag alltid liksom att hänger ihop med vad som är sådär, vad ska man säga, liksom socialt lämpligt eller sådär. Och sen när man utmanar sådana liksom gränsdragningar i sig själv, så kan det kallas modigt eller våghalsigt eller något sånt. Men sen tror jag liksom också att det, alltså när ämnet är begär, så är det ju också liksom uppenbart att, liksom, att skammen är så liksom starkt förknippat med det. Så att, ja.
Fick du hjälp av Knausgård där också? För liksom hans romansvit handlar ju i allra högsta grad också om skam och skamkänsla.
No, ja, men då liksom var han så stor trendren, så det var inte liksom det på något sätt det så annat att, eller vad ska jag säga, att jag kan inte säga att jag fick hjälp av honom då mer, utan mera följde med diskussionen kring hans böcker och sen kanske tvärtom just liksom försökte hitta alltså kvinnliga författare och dramatiker och överhuvudtaget då liksom texter om begär, hur det har beskrivits.
Den här Jotan Toista, där har vi en huvudperson alltså som är regissör, homosexuell, mamma, syster till en skådespelare och ännu en gång dotter till en teaterchef. Och du har, det har jag sett dig säga, att en startpunkt för den här pjäsen var att du inte kände igen när du såg homosexuell lust beskrivas i filmer eller romaner, så hade du inte känt igen den och dig i de beskrivningarna. Det var ett direkt citat ur en intervju. Kan du utveckla den
tanken? Ja, något startskott var säkert någon sorts reaktion på en väldigt liksom ohämmad tid vi lever i, så att säga. Alltså någon sån här, att jag tror att den där liksom, att det handlar om det, att jag inte liksom kände igen mig i det, att om man bara liksom följer med populärkulturen, så borde vi ju alla vara liksom väldigt, väldigt ohämmade och väldigt liksom du med vår sexualitet och vårt begär och också liksom med att uttrycka det liksom verbalt och sådär. Men alltså sen när jag började skriva det så är det kanske liksom mera just att det är ett verktyg för mig att försöka liksom sätta mig in i och läsa allt tänkbart som har liksom skrivits, prosa och dramatik då kanske närmast, med begär som tema, hur det har behandlats tidigare just liksom i text, och sen att hur ska jag säga, det liksom att läsa så det i den processen så blir det mer och mer tydligt för mig vad det är jag egentligen håller på att skriva själv och vad det är som är liksom mitt ämne. Och då är den där, då är det liksom inte så mycket det att ingen annan, alltså verkligen inte att ingen har gjort det här tidigare, utan mer liksom det att att bli medveten om den här liksom lilla skillnaden mellan någon annans text och min, eller någon annans erfarenhet och min. Och det är liksom via den skillnaden som jag lyckas då liksom komma på djupet med någon iakttagelse. Alltså att den ska bli så liksom exakt och detaljerad som möjligt. Att det inte blir allmänt. Alltså, utan att det, att vänta nu, att jag läser någonting och sen säger att ja, just så där, men ändå inte riktigt. Och vad är det som inte, liksom, vad är skillnaden? Mm. Och det är liksom en, det är ett jättebra verktyg. Och samma sak liksom använder jag i Perheen sen, alltså att alla dramer och all prosa som behandlar familjen och liksom föräldrar, barn, frågeställningar, så var liksom en sån här, på något sätt en sån här liksom bollplank, att okej, okay, där är det så där, men vänta nu, det som jag vill skriva om, det är det här.
Just, och det liksom, du kunde formulera det som du själv var ute efter lättare genom att
läsa
något, ja, annat och se just,
ja, det liksom underlättar.
Det här är nästan tanke, jag, men inte riktigt.
Ja, ja. Det underlättar liksom, ja, just det, tankearbete, liksom att bli medveten om vad det är man, vilka är mina iakttagelser i själva verket. För att liksom, när man startar så är det ju väldigt, väldigt allmänt. Alltså väldigt sådär, vad ska jag säga, då man skriver stipendieansökningar så det är liksom ganska sådär, liksom, ja, allmänna ord om. Liksom i det skedet, jag måste skriva stipendieansökningar så har jag inte ännu hunnit dit. Och det låter inte så bra då än. Liksom det låter, ja. Det
kommer du ihåg hur stipendieansökan för Jotain Toista skulle kunna tänkas låta?
Ja, nu fanns det liksom några formuleringar då jag var liksom inne på det temat. Alltså det hade någon sån här liksom rubrik att begära, alltså en frågeställning att varför är det lättare att begära en bild av en människa än en människa till exempel. Det var liksom en utgångspunkt. Ja.
Ja, du har använt begreppet begär och jag pratar om lust, men det där, jag tror att jag översatte det från finska.
Ja, ja, båda fungerar väl, ja, på svenska. Ja.
Det där, innan vi går vidare så tänkte jag, vi har nämligen en scen från den här Jotain Toista också. Som det där, den här översättningen är min, så den är inte officiell på något sätt överhuvudtaget. Och den är väl, det är väl ungefär halvvägs in i pjäsen om jag kommer rätt. Det är en scen mellan
toinen nainen och nainen.
Och nainen är visst huvudpersonen.
Ja.
Ja.
Tänker du berätta om oss? Om våra saker?
Nej, jag ska inte berätta.
Du berättar i alla fall. Det här kommer du att berätta om. Jag känner dig.
Vad kan man säga till det?
Jag vet hur du fungerar. Där från scenen kan jag läsa allt det som snurrar i ditt huvud just precis nu. Medie, när du nu alltid är så ärlig.
Jag påstår att jag är ärlig. Inte betyder det att jag skulle vara på riktigt.
Se passe. Alltså tolkar jag dig och ditt arbete helt riktigt. Jag vet hur du fungerar. Jag känner dig.
Nå, det är ju bra att någon känner. Jag menar, känner du verkligen så bra att du tycker att det är nödvändigt att också upplysa mig om hurdan jag är?
Men för att du undviker såna saker här hemma. Du vägrar att prata, du svarar inte när jag frågar.
Om det gör dig så angstig så låt bli att titta ditt upp på scenen.
Märkte du? Igen försöker du komma undan.
Nej, jag märkte inte.
Du började tala om scenen när jag sa att du undviker de här sakerna här hemma. Du vägrar prata när jag frågar.
Jag är på scenen nu.
Och jag är hemma. Vi är i samma rum. Det är som vi skulle mötas, men vi har en fundamentalt annorlunda syn på vad det här är för en plats.
Men det betyder väl inte att vi måste skiljas? Att vi därför måste skiljas? Betyder det? Tycker du det?
Det var igen det här med att riva ner illusionen.
Ja, det var ju ganska liksom mycket koppling mellan de här två scenerna.
Ja, den ena är hemma och den andra är på scenen. Hur går det för de här två personerna sen?
Jag vet inte om det liksom berättas i föreställningen sådär att den är kanske, alltså just på det planen kanske det saknas en intrig. Det är mera liksom ögonblick och stunder och situationer ur ett förhållande.
Det var en annan formulering i just den pjäsen som jag tyckte var väldigt lustig. Då det handlar om att en person plötsligt, att man börjar prata om en person som väl inte har figurerat så mycket i pjäsen tidigare, och så är det är väl den här brodern som, eller den här kvinnan försöker förklara, ja men den är ju den och den är den och den kommer därifrån, och brodern säger att nu är vi nog ganska många i det här rummet som inte riktigt förstår vem du pratar om eller varifrån den här människan har kommit. Varifrån kom en sån formulering? Var det så att du ville ha in en figur och sen det där märkte du att den här har nog inte funnits så mycket tidigare, nu måste förklara det här på något sätt, och så gör du det till en lustig grej, eller ville du ha en lustig grej?
Nej, det var nog mer så att jag liksom är jätteinspirerad, skriver om det jag skriver, och sen är det då någon i mig som säger liksom att säger det som brodern då sen säger.
Just det.
Så det är liksom mera en reaktion skulle jag säga liksom i skrivprocessen alltså.
Och så låter du den vara där.
Ja. Ja, och den blir liksom så, just i den här jotain toista så blev den där reaktionen så pass liksom dominerande att det sen blev en hel karaktär. Alltså, ja.
Mm. Vad tycker du uppnår? Nå, igen, det talar var ju det här att du vill liksom komma nära åskådaren. Men vad tycker du, är det till 100% eller tycker du uppnår något annat i berättande med att bryta ner de här, bryta ner illusionen och kasta in sådana här formuleringar som att den här personen på scenen står på samma plan som alla i publiken? Och att figuren på scenen undrar det som alla i publiken undrar.
Det är egentligen någonting som jag tycker bryter det här intima förhållande med publiken hela tiden. Alltså det är liksom ett plan som bryter det, och det var mycket mer närvarande i jotain toista än i perhen. Jag sen hade en mycket liksom starkare illusion, möjlighet för åskådarna att identifiera sig med karaktärerna. Men alltså det här liksom kommenterande brettska planet, så det liksom det hindrar tycker jag. För den liksom kontakt jag tänker mig liksom då alltså med publiken, så den handlar om mera om att komma liksom att i publiken lyckas komma lika nära liksom sig själv och sina egna erfarenheter som jag som läsare kan komma med bra böcker, alltså att ha det där liksom alltså att kunna liksom i en kollektiv situation uppleva liksom ha plats att komma att liksom. Det tycker jag kräver jättemycket illusion och lugn på något vis omkring en. Så att jotain toista liksom opererar mycket mer med att inte ge det lugn liksom åt åskådare.
Jag funderar hur möjligt är det, för i och med att den här teatersituationen ändå, det som jag var inne på tidigare, hämtar med sig en distansering, en automatisk distansering. Att hur är det ens möjligt att uppnå den där känslan som man kan få med en roman? Ensam, i ett rum tillsammans med en roman.
Nej, antagligen inte. Men sen så tänker jag liksom att, att det fina är ju i de ögonblick man kollektivt. Alltså det blir också liksom det kollektiva upplevelsen tycker jag kan bli mycket större sen när det händer än det som händer liksom bara jag ensam med en bok. Alltså att det för någon liksom att det är också liksom någonting jättemycket starkare sen när liksom vi alla tillsammans upplever någonting jätteintimt. Ja.
Har du haft såna upplevelser själv? När du sitter i en, inte med dina egna föreställningar alltså, men när du sitter i en salong och tittar på något annat?
Ja, jag har det nog hela tiden.
Du har
ja, ju äldre jag blir desto mer berörd blir jag dessutom. Alltså, så där att jag, när jag var yngre så var jag nog mer liksom, hur ska jag säga, laid back eller så där liksom. Jag ville liksom inte bli berörd. Men nu blir jag jättelätt berörd. Men ja. Och alltså jag kan också liksom bli berörd av någonting som inte liksom sällan ett i ett, alltså det fiktiva historien, utan också över liksom att man gör tillsammans, att vi upplever tillsammans, att vi liksom, och att denna grupp människor har liksom försökt berätta det här för oss. Liksom det blir det liksom jättemånga plan tycker jag, i teater som berör så där på något liksom mänskligt plan. Sällan liksom bara ett i ett vad som sker åt karaktärerna eller.
Ja, bara att man, det förutsätter ju att man till, som du sa, då du var yngre så tillät du dig inte alltid.
Ja, alltså när jag var mycket yngre så då tillät jag ju mig förstås, men just den här liksom, vad ska jag säga, liksom 20 plus, 30 minus kanske, som var liksom.
Coola åldern.
Ja, och förstås liksom, ja, det hör väl till, men att.
Och sen är det ju inte självklart att det kommer tillbaka när man blir äldre. Att det kräver ju nog att man tillåter sig själv vissa saker.
Ja.
Men det lönar ju sig. Du håller ju på nu efter Per Henjasen och Jotani Toista med att skriva en tredje pjäs. Och nu är det visst på svenska.
Ja.
Eller, du skriver.
Ja.
Hur är det nu då du skriver på svenska? Är det fortfarande ett mishmash-språk att det kommer in svenska formuleringar, nej, finska formuleringar som du sen måste översätta till svenska?
Ja, absolut.
Okej.
Ja. Ja.
För det som jag hade tänkt att nu då du skriver på ett annat språk hade jag tänkt fråga att blir resultatet annorlunda eftersom ett språk är så mycket en känsla och ett klimat och som skiljer sig från varann. Så det skulle kunna bli annorlunda när du skriver på svenska, bara för att du skriver på svenska. Men nu skriver du ju inte på svenska.
Så ja, och jag vet faktiskt inte alls hur det blir heller. Så det kan hända att det blir annorlunda, men det får man se.
Hur långt har du hunnit?
Jag är helt i startgrupperna, så att det på det sättet.
Men är det så att det blir en trilogi, att de på något sätt, att den här som du nyss ska skriva hänger ihop med de två tidigare på något sätt?
Det vet jag inte heller.
Just det. Man ska ju inte prata om sånt som inte finns.
Nej, det blir antagligen just tvärtom sen om man säger någonting.
Men det gör ju ingenting.
Nej, det gör ju ingenting.
Jag är jätteintresserad av att prata om det som inte finns än.
No.
Men det där, äsch. Nu då jag börjar fundera så mycket och osäker på vad jag ska fråga, så är det ju det här hade jag glömt bort redan, att vi ska ju öppna det till publiken också, att jag blev så inne i den här situationen. Har någon några frågor?
Hur känner du nu liksom med att ge bort en pjäs när du en gång har fått sätta upp den och registrera den?
Jag ska upprepa den här frågan till mikrofonen också, att det där Nu då du, med de pjäser som du redan har regisserat, hur känns det om jag komprimerar lite, att hur känns det att ge bort dem sen och hur lätt är det att ge bort dem till någon annan grupp att spela?
Alltså det tror jag är ganska lätt i och med att jag själv fått göra den liksom. Svårt skulle det kanske vara att ge bort före jag har regisserat själv. Alltså att det har jag ju aldrig gjort och jag har lite svårt att föreställa mig att jag skulle göra det heller. Men sen att huruvida det liksom är intressant för någon annan att sätta upp det, så det vet jag inte. I och med att ingen har gjort det ännu, så tänker jag mig att det kan hända att den form jag skriver i liksom inte är en sån form som en annan regissör liksom tar tag i. Alltså att någonstans så kan det hända att den där regin är liksom så inskriven, men det är bara någonting, liksom mina egna funderingar alltså. Men jag har ingenting emot det att någon skulle göra det, men ja.
Jag har hört dig säga att du ofta du liksom gräver så djupt i dig, nu kan det vara att du läser in sånt som du egentligen inte sa, men att det liksom inte, jag tycker du sa att det inte alltid är så bra för dig själv.
Den ber om en kommentar till en formulering, att du gräver så djupt i dig själv att det kanske inte alltid är bra för dig själv.
Ja, alltså det är kanske lite alltså i någon mån kanske jag har sagt så, men jag upplever själv att det är lite förenklat. Alltså det hänger ihop med det som jag var inne på, med de här liksom skamkänslor i processen och hur ska jag säga, som författare eller dramatiker och konstnär, så tror jag att man måste liksom bearbeta skamkänslor och måste på något sätt överträda liksom vissa sociala konventioner och sådär. Och liksom i sin konst på något vis kommunicera någonting annat än bara det sociala vi lever i. Men sen ja, så på något vis liksom tänker jag att det är nödvändigt och bra. Men sen så så är det samtidigt nog jätte kluvet för mig. Alltså att också den kultur vi lever i liksom, att det finns en så stor, hur ska jag säga, liksom kanske beundran för eller en liksom jakt efter skamlöshet. Och det tror jag liksom inte kulturellt så bra. Och sen liksom kanske då sådär på individplan så gäller liksom samma sak. Att det finns liksom inget enkelt. Det finns inget enkelt så här att det skulle vara si eller så, men den frågan är liksom ständigt närvarande, märker jag, i allt jag gör och också i allt jag ser. Och någonting som jag inte liksom hittar enkla svar på. Det är liksom både moraliska och etiska och sen också helt alltså psykiska liksom, frågor. Ja, så att såna, ja, men jag tror att det liksom är jättesvårt att säga något jätteenkelt och koncist om det. Utan det är någonting som lever med hela tiden.
Jag skulle vara intresserad av att veta lite när du sa att du skriver direkt och du skriver inte om. Att hur är den där processen liksom tills du börjar skriva? Hur länge tar det dig liksom? Och hur kommer du ihåg? Använder du liksom anteckningar? Hur
är den processen just liksom för den här texten?
Ja, det handlar alltså om ja, hur det ser, hur processen förrän du börjar skriva ser ut. För att komprimera det riktigt mycket.
Ja, det går till ungefär så att det liksom att jag småningom blir medveten om något tema eller någon iakttagelse som har någon liksom alltså massor med iakttagelser som småningom liksom uppfattar ett tema eller ett, ja, någon sorts gemensamt tema för dem och sen liksom börjar göra anteckningar kanske lite då kring det och ger det någon rubrik eller något ord liksom som alltså jätte allmänt och som begär eller kärlek från familjen eller liksom så här. Alltså som nu inte ännu berättar någonting om vad det kan handla om. Och sen ja, sen börjar jag liksom nog skriva upp de här iakttagelserna det kan, eller tankarna, alltså det kan vara helt liksom filosofiska tankar, påståenden, åsikter, men sen också liksom iakttagelser i vardagen, sociala situationer och sen minnen som kommer upp. Och minnen kommer sen upp liksom mer och mer i skrivprocessen egentligen. Så den liksom sätter igång det sen. Och helt sådär praktiskt så skriver jag väldigt liksom alltså det är väldigt ostrukturerat och väldigt brett om både det ena och det andra för jag kommer fram till liksom jag måste skriva ganska mycket för att så att säga hitta de här scenerna som sen finns i pjäsen. Men sen när det har kommit igång så sen kan det gå ganska snabbt när jag liksom har hittat ungefär vilka rollpersoner och ungefär liksom vilken värld eller vilka tema. Men att ja, liksom att jag vet att det finns ju det är många som skriver som går och funderar länge och så skriver de liksom eller utgår från en struktur, vilket jag ju inte alls gör. Just att det är jätte kaotisk struktur alltså att jag hittar liksom en mening. Jag kan skriva liksom sida upp och sida ner och så uppstår en mening som jag liksom märker att det här, nu hittar jag någonting. Och så har jag liksom en mening där och en replik där och två repliker där. Och liksom att så här började sen småningom. Men sen alltså när de här karaktärerna i texten börjar liksom reagera på varandra. Alltså liksom ha åsikter om varandra eller ha liksom att det uppstår situationer mellan dem. Så sen då är jag ganska långt i skrivprocessen. Då har jag liksom kommit in i, då har jag liksom skapat en fiktiv värld. Och där liksom, då har jag kommit igång. Ja.
Då du sa att det kan vara en mening som du känner att nu hittar du någonting.
Ja.
Vad är det då? Är det en formulering? Är det en känsla? Är det en situation?
Alltså det kan vara väldigt mycket. Liksom, formuleringen kan vara just det att okay, nu fattar jag vad det här handlar om. Nu lyckades jag formulera tema. Men sen kan det också vara en... I dialog så är det väldigt mycket... Handlar det för mig om atmosfär. Alltså att när jag... Det börjar liksom... Det startar ju alltid från något väldigt smått. Liksom, att det är repliker på... Kanske liksom... 2, 3, 4 repliker... som plötsligt känns värdefulla. Alltså som, eller som känns att här, att, hur ska jag säga? Att när jag skriver så kommer det liksom, jag måste skriva ganska mycket, ganska osensurerat och sånt som är jättedåligt utan att bry mig om att det är dåligt för att alls komma igång. Och sen liksom det där ögonblicket när jag har hittat ett par, tre repliker som inte känns bara dåliga och som liksom tar tag på en det jättemycket handlar om stämning och atmosfär att det är plötsligt en stämning i texten som inte beroende av vad jag känner liksom utan som finns, som kommer ut därifrån så då har jag liksom fått tag på någonting och, det har, och då är det liksom ja
en ganska skön känsla
ja det är en skön känsla men det är liksom en jätte hur ska jag säga, alltså det är jättesmå saker, alltså jättevardagliga iakttagelse är någonting typ hej, hej då. Och så liksom, och så finns där någonting som jag liksom känner igen som, eller som på något sätt talar till mig. Ja. Men att det är någonting som man bara måste på något vis ödmjukt acceptera, att varje skrivprocess så startar från noll och från, alltså jag har ju alltid jättestora idéer om att nu ska jag liksom skriva någonting jättesamhälleligt och politiskt, och det ska handla om stora politiska skeden och historia och sådär, och sen liksom att märka att den styrkan eller det liksom exakta i det jag skriver så utgår från så vardagliga och liksom på det sättet små iakttagelser. Ja.
Jag måste, klockan börjar bli mycket, ja. Men det är en fråga till, okay, som jag har tänkt ställa alla som sätter sig i den där stolen. Och intressant nog kom du lite in på det i det där svaret, för det där, jag tänker ibland att så som världen ser ut idag med flyktingkatastrofer och folkvandringar och det som någonting som på riktigt håller på att hända där ute, att hur liksom, hur kan man skriva om något annat än det? För att det är så stort och så avgörande, eventuellt, det vet vi ju inte ännu, men
Det är nog en bra fråga som man förstås ställer sig. Någonstans så tror jag att man som dramatiker, eller jag åtminstone som dramatiker, jag tänker liksom så att jag måste ha ganska mycket erfarenhet av någonting för att kunna skriva om det. Så att bra blir det åtminstone inte om jag nu sätter mig ner och skriver om Syrien, liksom, det är uppenbart. Men att det, att jag i mitt skrivande har liksom något förhållande till hur världen ser ut just nu, så det, att samtidigt känns det ju liksom svårt att inte ha det. Men jag tror att det liksom är en större fråga för mig att varför skriva överhuvudtaget. Liksom, att om jag så att säga tänker i dem, då när jag tänker i de där banorna, så då ser jag liksom inte dramatiken som hemskt viktig. Alltså då är det nog liksom helt andra, något annat jag borde göra nu helt enkelt. Men, och det hänger ihop med att jag inte liksom förmår som dramatiker, eller jag kanske inte har en sån tro på teatern heller, att det är den som räddar världen. Jag tror det liksom är någonting. Men alltså jo, på det sättet tänker jag liksom att det sådär, kanske ett längre perspektiv om jag tänker på teatern, så tänker jag liksom att det viktiga för teatern och alla teaterchefer och dramatiker och regissörer är det att vi liksom inte, att vi måste få in de där rösterna, vi måste få in liksom de historierna som redan finns i det här landet. Men det är kanske inte jag som ska skriva dem, utan jag ska liksom kanske vara med och försöka möjliggöra att de hörs. Men så liksom ser jag det ansvaret.
Tack. Min är snart.